Välkommen till ett nytt program på Tyresöradion 91,4 MHz. Eller så har du laddat ner det här programmet via vår hemsida www.tyresoradion.se. Och du kanske till och med sitter på bussen in till stan och lyssnar via din mobiltelefon. Eller så ligger du hemma och lyssnar via en surfplatta. Bara du lyssnar, för nu kommer ett av årets mest viktiga program. Det är novembermörker och ganska ruggigt ute. Och jag är ju en sån här människa som är beroende av mycket ljus. Och då så hittade jag en tyresebo som jag nog ändå får kalla för en av ljusbärskarna här i vårt samhälle. Så jag tog kontakt med henne och nu sitter hon här mitt emot mig. Och du får tala om själv vad du heter.
Ja, Kristin Lagersten Lövgren heter jag.
Kristin Lagersten Lövgren, lägg nu det namnet på minnet. Jag har faktiskt träffat dig en gång för 3 år sedan. Och det var när vi hade det här evakueringsboendet i Kvarnhjulet.
Mm.
Vad gjorde du där?
Ja, jag önskar att jag hade varit där varje dag och kunnat jobba som volontär. Men jag hade en liten nyfödd och ammade mycket. Så jag funderade just på vad jag kunde göra som inte kunde komma ifrån på de här lite längre passen som volontärerna hade. Och då beslutade jag mig för att göra en fest på flyktingboendet och samla in julklappar till barnen som fanns där.
Och vi som ingick i volontärskaran, vi kommer ju aldrig glömma den julfesten och den glädjen som var i de barnögarna. För då var det ju en grupp som bodde lite längre just den där sista tiden som vi hade evakueringsboendet öppet. Sen så hittade jag dig på Facebook på en sida som heter Vi gör vad vi kan. Och i ett enda ord, inga mellanrum där, utan vi gör vad vi kan.
Vi gör vad vi kan, Tyresö till och med.
Ja, för det finns flera sådana här Vi gör vad vi kan-grupper runt om i Sverige. Och den gruppen, den har nästan 800 följare här i Tyresö. Och den tycker jag faktiskt ni ska gå in och kolla lite på, för det är en väldigt trevlig grupp att vara med i. Och då så upptäckte jag att det där med julfesten i Kvarnhjulet, det var ju bara en liten grej. För Kristin, du har under de här åren nu, 16, 17 och 18, du har gjort en massa olika saker.
Ja, den här gruppen är ju helt fantastisk. Egentligen är det gruppen som gör saker, men jag får äran att vara den som håller ihop det här och får leverera fantastiska saker runt om i världen och ibland här hemma lokalt.
Ja, du är administratör i den här gruppen som det heter på det här Facebook-språket då.
Mm.
Ska vi börja liksom från början? Det är första, det var då i samband med det här evakueringsboendet så var du med och samlade in kläder?
Ja, det började med den här extrema flyktingvågen. Det började faktiskt med en bild. Jag tror många kommer ihåg den. Det var det här flyktingbarnet Allan som spolades upp död på en strand. Som var i all media.
Det är nog ingen som glömmer den bilden av den här lilla pojken med de små stövlarna. Som bara låg så alldeles som en livlös docka i vattenbrynet.
Ja, jag får bara prata om det för faktiskt ståpäls. Jag tyckte det var helt fruktansvärt och så kände jag att jag ville göra någonting. Och då var det en kvinna i Tyresö som hade startat en insamling av kläder. För de hade ju akut brist på allt i Grekland dit många flyktingar kom. Så första anhalt med båtflyktingarna. Så då började jag prata lite med henne. Och då var det via den här modersidan som heter Vi gör vad vi kan. Och de lovade att samlade man in så kom de och skjutsade ner allting till Lesbos var det. Som gällde då den ön som hade det svårast. Men det blev en otrolig, ett sånt gensvar som de aldrig hade kunnat gissa. Så de hörde av sig och sa att vi kan inte ta ner. Stopp, vi kan inte ta emot mer. Och den här kvinnan som hade startat insamlingen var ju förtvivlad. Här hade hon fått jättefina kläder och kände ju ansvar för oss till att det kom fram. Så vi började prata och jag sa, ja men jag ska lösa det här. Så då gick jag in och såg till helt enkelt att vi fick ner. Jag gjorde faktiskt en liten fuling till och med. Men jag tänkte att man måste göra det ibland. Så att jag bokade på jättebilliga flygstolar med Apollo. Och på den tiden fick man ta med extra bagage just för att få ner mer saker till flyktingarna om man ville hjälpa till. Och så såg vi till att skicka ner tomma stolar så att säga, men med mycket, väldigt mycket bagage. Det var otroliga mängder vi fick in. Och det var då jag märkte skillnaden, för många kunde bara få in begagnade kläder. Men via vår sida så fick vi in väldigt mycket nya saker. Och det behövdes, de behövde blöjor, de behövde bindor, de behövde schampo, de behövde tvålar, alltså den typen av saker. Och det är svårt att få in, men vi lyckades.
Mm. Och då gick den där första planet då på hösten 2015. Och då fick du lite blodad tand, så du gjorde om det här.
Ja, nej, men då tänkte jag, nu har vi liksom gett till globalt. Men det finns ju också problem lokalt. Alltså flyktingströmmen var inte bara något som skedde nere i Grekland, utan det märkte vi av i Sverige också. Och då fick jag reda på att de här evakueringsboendena som var i Tyresö, fanns i Nacka, och det fanns ju Haninge hade, och att folk blev strandsatta där ganska länge. För det blev stopp. De kom inte in på några riktiga flyktingboenden. Och jag fick höra om höggravida kvinnor som låg och sov på en 10 cm madrass på golv här i Kvarnhjulet i Tyresö. Vecka efter vecka efter vecka. Och då kände jag att just jag ville göra mer. Men jag hade då inte möjlighet att vara volontär, eftersom jag hade ett väldigt litet barn.
Alltså, jag är så full av beundran att liksom komma på i tanken det här med att då samla in och fördela, för det är ju, det är ett mycket jobb det här.
Ja, eller är det det? Ja, det tar ju lite tid. Men alltså, jag tänker också att jag gör inte bara det här av någon sorts ren godhet. Jag gör det här också för att jag får ut jättemycket av det här. Alltså jag kan inte beskriva känslan. Ja, nu blir jag nästan lite tårögd. Jag blir lätt det när jag pratar om det här.
Det syns inte i radio, men jag kan ju bekräfta det.
Nej, men jag tänker på Kvarnhjulet där när jag fick komma in. Många barn var ganska traumatiserade och lite trasiga. Klättrade på väggarna. Det var väldigt kallt i Sverige den här hösten, vintern. Och de kunde inte gå ut. De hade kanske inte rätta kläder. Och föräldrarna var inte vana vid kylan. Men att vara på den här festen och se... Vi hade clowner från Clowner utan gränser. Det var god mat, det var godis, det var lekar. Det var en man som kom fram till mig, han var läkare, han var flykting. Och då sa han till mig, Kristin, jag har sett de här människorna le innan, sa han. Men aldrig med hjärtat. Idag har alla lett från hjärtat. Och få höra det, och att min grupp har varit med och gjort den skillnaden. Och kunnat göra det här. Alltså det går inte att beskriva. Och veta att barnen har blivit satta timtal på bussar sen till de ordinarie flyktingboendena utan någonting att göra. Vi har samlat ihop över 100 aktivitetspåsar. Jag vet att de här barnen kommer sitta där och äta lite godis och pyssla och kunna göra saker. Alltså det värmer hjärtat, så att det arbete man lägger, det är ju ingenting jämfört med vad man får tillbaka.
För den som inte minns det, så var det ju så då att när man, de hade ju 2 timmar på sig att packa upp sina saker och ge sig iväg. Och de visste ju inte när de där 2 timmarna skulle inträffa. Och då... Just när alla barnen åkte, då fick alla barnen med sig påsar som du hade ordnat. Sen kom vi till nästa jul. Då var det inget evakueringsboende kvar här.
Nej, jag kan säga den julen vi hjälpte faktiskt även Nacka, för gensvaret var så stort i gruppen. Nacka hade ett mycket större boende, så där var vi också. Och där köpte vi även pulkor. Och det kan jag säga, om man ska säga om någonting som ger mycket tillbaka. Och få se de här barnen ställa sig i kö, på med hjälmar och åka pulka för första gången. Alltså det var fantastiskt. Huvudbilden på sidan på Facebook som vi har, det är just från den här pulkabacken när barnen står i kö och väntar. Fantastiskt.
Men då var det alltså en jul 2016. Och då blev det en annan insamling.
Ja, alltså då hade ju flyktingkrisen verkligen lugnat ner sig här i Sverige. Ja. Den pågår ju fortfarande förstås. Ja. Men det var inte lika akut här i Sverige. Och så tänkte jag, den här gruppen fanns ju. Det var till och med folk som frågade mig, ska vi göra något i år? Och då kände jag, när man har den här möjligheten, om man har en grupp med människor som är så fantastiskt omtänksamma, generösa och vill, det är klart man ska göra någonting. Och då tänkte jag, men vilka barn behöver hjälp? Var kan jag lätt hitta barn som är otroligt utsatta och som inte får en jul utan oss? I alla fall inte den typen av jul som barn ofta vill ha, det vill säga att man får julklappar och den typen av saker. Och då kom jag på att kvinnojourerna. De har ju folk som bor i skyddat boende på julen. Ofta väldigt isolerade från omvärlden. Kan inte fira jul som barnen är vana. Och många av kvinnorna är ju i en extremt ekonomiskt utsatt situation. De har inte möjlighet att köpa julklappar till sina barn.
Och bor också ganska länge på de här flykting... eller på jourboendena.
Ja, det, i Stockholm är ju situationen så allvarlig på bostadsmarknaden. I andra delar av landet finns det ju möjlighet att få ett boende så småningom. Men i Stockholm är det ju svårt. Så det händer ju att de bor väldigt länge. Det är ändå inte tänkt att man ska bo överdrivet länge. Men nu vet jag ju att en familj vi hjälper i år har bott 1,5 år i jourlägenhet.
Mm. Det du nu då samlar in, det är ju inte till driften av de här kvinnojourerna, utan det är ju då pengar som är guldkant för barnen. Jag tycker att vi ska trycka på det lite så att inte någon tror att vi går in istället för det samhället och den budget som den organisationen har. Men det är just den här guldkanten för barnen. Så det gjorde du då 2016 och 2017, och nu börjar vi närma oss årets insamling. Vi kommer till den alldeles strax, men jag skulle vilja dröja lite grann kvar i Grekland, för att du fortsatte ju under de här åren. Du har varit i Grekland flera gånger.
Första gången så ammade jag fortfarande. Så det var inte jag som åkte ner, utan vi fick hjälp av en person som anmälde sig att åka ner med sakerna. Men däremot i somras så var jag nere på Samos. Mm. Och det var egentligen inte tänkt som en insamling, utan jag och min familj skulle åka till Samos på semester i somras. Vi hade bokat biljetterna och så plötsligt tänkte jag, men herregud, liksom, varför har jag inte tänkt på det här? Flyktingkrisen pågår ju i allra högsta grad i Grekland. Så jag tittade, surfade lite och tittade och hittade en stor organisation. Och det var likadant som vi hade jobbat på KOS. Då kontaktade vi KOS Solidarity, som är en stor organisation för volontärer på KOS. Och nu hittade jag då den här som heter Samos Volunteers, som är en stor organisation för volontärer på Samos. Och då kontaktade jag dem, och de hade en jättefin hemsida. Och där stod det klart och tydligt vad de behövde till flyktingarna. Och där såg jag återigen min fantastiska grupps möjlighet, därför att det de har svårast att få in, det är underkläder. Mm. Därför det vill man inte ta emot begagnat. Det förstår man ju själv. Man vill inte dra på sig någon annans gamla underbyxor. Så då kände jag, men det är ju perfekt för gruppen. Det här är något som de kommer vilja hjälpa till att göra. Så då frågade jag gruppen, ska vi hjälpa till lite grann här? Och sen började det plinga i swishen. Och det slutade med att, min man är väldigt tålmodig, tack och lov. Det slutade med att vi hade med oss en väldig massa flyttlådor fulla med underkläder. Jag tror vi hade alltså flera hundra nya fina BH:er. Vi hade hundratals kassonger. De hade väldigt ont om barnunderkläder. Så det var också hundratals med barntrosor, barnkassonger, strumpor. Otroligt mycket fina grejer. Och då fick jag också träffa flera av de här härliga medlemmarna på gruppen som kom hem och lämnade saker till mig. Mm. Så det var också jätteroligt att få lite ansikten på ett par av dem.
Ja, på din Facebook-sida då så hade du satt upp en skylt på din garageuppfart där det stod, här kan ni lämna saker.
Mm.
Hur blev du mottagen när du kom ner till Samos?
Fantastiskt. Det var två volontärer där. Jag hade haft kontakt med kvinnan innan. Hon var från Italien. Och killen som var med, mannen, han var från New York. Så att de hade volontärer från hela världen verkligen. Och de var ju så tacksamma, för de hade slut på sitt lager av barnunderkläder. Och därför hade vi valt att fokusera på det. Så att de berättade då att de förpackar ett antal underkläder, strumpor och t-shirtar och sådär i påsar. Och när de får larm att det är flyktingbåtar på väg in på stranden, då packar de sina bilar, åker ut och står där. När de kommer upp frusna, de får inte ta med sig något på båtarna, för de har ju så mycket folk på båtarna. Då får de här påsarna med kläder i rätt storlek, så de kan byta om och få på sig rena kläder. Och det har den här gruppen då varit med och bidragit med att flera hundra människor har fått. Fantastiskt.
Ja, helt otroligt. Sen nu då, så är det dags för en insamling igen.
Mm.
Och Nu är det jul och nu är det guldkanten till barnen som bor på olika jourboenden. Och då kan man ju undra, får du in någon slags önskelistor från de här barnen?
Mm. Det jag tycker att vår grupp gör, som gör att vi sticker ut lite grann och som gör att jag tycker att den här gruppen är så oerhört viktig, det är att väldigt ofta barn i utsatt situation, de får det andra vill skänka. Ja, ibland kanske man har något som är över man skänker, men ibland kanske man tänker, ja men det här tror jag att barn skulle uppskatta. Och det är jättefint. Och sånt finns också. Det finns insamlingar i Port 73 där man kan lämna julklappar till barnen i Haninge kvinnojour också. Och andra kvinnojourer har liknande.
Mm. Farsta har, förra året hade Farsta också. Man kan lämna. Mm.
Jag vet att Tyresö har fått från något gym här i Tyresö och sådär. Men det jag kände var, men vad vill barnen ha då? Därför att barn som bor hemma får ju ofta lämna en önskelista. Och sen försöker man köpa något från den där som barnen vill ha.
Mm.
Och då kände jag vill att de ska få en jul som är så lik julen hemma som vi kan få till. Och då ska de såklart lämna önskelista. Så det var det jag frågade när jag kontaktade Haninge kvinnojour. Finns det möjlighet att vi gör en insamling och att ni samlar in barnens önskelistor och att jag får dem och så köper vi det som står där? Och de är ju helt ljuvliga. Alltså personalen på kvinnojourerna, jag kan liksom inte nog säga hur fantastiska de är. De är ju hjältar som varje dag jobbar med det här och gör allt för att kvinnorna ska få det bra och barnen. Och hon svarade direkt att självklart ska vi göra det. Det här är ju fantastiskt. Vilket initiativ. Det här, absolut. Så att då går det till så att jag meddelar att nu närmar det sig jul. Och jag tror att gruppen är redo att hjälpa till igen. Och då svarar de att de brukar svara ungefär numera så här: joho, nu är det dags. Och sen så har de med mammorna och med barnen. Och så får barnen skriva önskelistor som lämnas till då de här som arbetar på jourerna. Så man knappar in dem i datorn och skickar över till mig.
Och då har jag förstått att det här är ju barn då som har levt under oerhört svåra förhållanden. Där det liksom, de har kanske kommit i absolut sista hand. Och deras önskningar, det är inga dyrbara önskningar.
Det ser väldigt olika ut. Och det beror också på åldern på barnen.
Mm.
De små barnen... Alltså det som förvånade mig var att jag trodde ändå att när jag la ut det här så trodde jag att jag skulle få in väldigt mycket önskemål på tv-apparater och ja men, den typen av önskningar. Så att det blev många tårar första året när jag fick in önskningar som jag skulle vilja ha en egen kopp att dricka varm choklad i. För att när man bor på kvinnojour då är det ju det är inte egna möbler, det är inte egna bestick, det är inte ingenting eget. Förutom det, ibland har de inte fått med sig något ska sägas. Det händer ganska ofta att de kommer i kläderna de har på sig när de har fått tillfälle att fly eller det har varit så farligt att mamman har lyckats ta sig ut fort. Och då har de ingenting. De har inga kläder. Så att för det här barnet att få ha en egen kopp, det betydde att det kändes lite mer som hemma. Det var någonting som var hennes. Och då kände jag så här, ja, alltså förstår du hur viktigt det känns det man gör?
Ja.
När man förstår hur lite de behöver för att det ska göra skillnad för dem. Så då kände jag att men vi måste fortsätta med det här varje år. Det går inte att sluta.
Nej, jag såg en önskan som kom här i veckan att få gå på McDonald's och äta en cheeseburgare. Och det är något som kanske många barn gör, inte varje helg men åtminstone ett par helger kanske i månaden. Och det här är då barn som önskar sig det som julklapp, som den allra viktigaste saken som jag önskar få göra. Man får lite perspektiv på tillvaron när man hör de här berättelserna. Du hade en annan berättelse också, vad du får tillbaka. Jag tänkte på den här unga killen som man nu har fått uppehållstillstånd.
Mm. Ja, jag har stora förmånen att ha kontakt med en pojke som kom som ensamkommande för ungefär 4 år sedan till Sverige.
I den här stora flyktingströmmen då?
Ja, jättedriven kille.
Hur gammal var han när han kom?
Han måste ha varit 17 då ungefär, 16-17 skulle jag tro att han var.
Mm.
Måste jag räkna fram att 17.
Mm.
År. Jättedriven kille. Flera av hans syskon blev tyvärr mördade av IS innan han kom ut. Men några har också överlevt. De bor i Tyskland och i Sverige, uppdelade familjen.
Men han bor ensam här i Sverige?
Mm, det gör han. Ja, hans föräldrar har nu ganska nyligen kommit till Sverige. Men de bor på annan plats än vad han gör. För han ville så gärna plugga en speciell linje på gymnasiet. Så han valde att flytta för att få den bästa utbildningen. Men han har idag en ganska utsatt ekonomisk situation. Där han jobbar nätter med att köra ut tidningar för att kunna försörja sig. Och gå i gymnasiet på dagarna. Så han jobbar halva nätterna och sen håller han sig vaken och går i gymnasiet hela dagarna. Han har också toppbetyg, jag säger. Han är otroligt skicklig student.
Det här att dela ut tidningar är hans, det ska ju räcka till mat och kläder och sånt åt honom. Och det är hans, det han lever på, så att säga.
Mm. Så satt jag hemma i fredags och så plingade det till i swishen att någon hade satt in pengar då till insamlingen. Och så öppnar jag och så säger jag att en insättning på flera hundra kronor i hans namn.
Mm.
Och då känner jag, alltså då grät jag så att det skvala hemma, kan jag säga. Jag vet ju hur otroligt lite pengar han har och hur hårt han jobbar för sina pengar. Och då väljer han att hjälpa andra. När han hörde talas om insamling tyckte han att det var självklart att han ville hjälpa till.
Mm.
Och det är också jag tänker att just vi pratar om ljus i november och hjälpa varandra. Jag tänker att man kan tänka bland annat att man inte gör så stor skillnad. Ett barn får en julklapp. Men ett litet ljus för ett barn som kommer ihåg sen att i den här svåra situationen så var det några som tänkte på mig. Som visade sin omtanke och kärlek. Det kan göra stor skillnad. Och när det här barnet sen växer upp, kanske en dag, så kommer den att skänka till ett kvinnoboende eller jobba för en julinsamling. Så att det ringer på vattnet. Det handlar inte bara om att hjälpa en person, utan det handlar om att det blir mer än så.
Mm. Så nu pågår det då den här julinsamlingen för fullt.
Mm.
Det är nästan 800 personer i gruppen. Om alla swishade 20 var så blev det 16 000. Om alla swishade 100 kronor var så blev det 80 000. Och de här pengarna, de ser du till att de kommer dit de gör bra nytta.
Mm, tyvärr är det inte riktigt så mycket pengar som kommer in, kan jag säga, utan det är oftast ett fåtal som swishar. Utav de som följer, kan jag...
Vi kan väl göra som de gör i på tv, på den här Musikhjälpen, att vi utmanar, kan väl utmana Tyresöborna lite. Vi har ju också många stora företag här i kommunen. Nu när vi faktiskt har en organisation lokalt som fungerar bra, det går alltid att få se vad du lägger ju ut precis allt som händer och sker i den här gruppen. Vi gör vad vi kan i Tyresö.
Mm.
Sen kan man ju naturligtvis välja att ge på många, i många olika sammanhang. Men känner du att det här känns viktigt, så tveka nu inte. Och då ska du få swishnumret här av mig. Det är 070 452 80 80. Jag tar det en gång till. 070 452 8080. Och det är då när man swishar in pengar. Och det kan man göra när som helst på dygnet. Då plingar det till i Kristins telefon.
Mm.
Och det här, den här julinsamlingen nu, hur länge håller du på? För det måste vara, du måste hinna distribuera julklapparna också till de här olika jourboendena.
Mm, det där är ju alltid lite oklart. För att det kan ju komma in familjer dagen innan julafton. Och då köper
julen
jag till dem
är ju
också.
Ofta en väldigt kritisk helg. Och i synnerhet en sån här jul när vi har då julafton på en måndag. Då hinner man ju dricka ganska mycket på fredag, lördag, söndag innan.
Mm.
Så det kan... Det är en julhelg som kan bli oerhört svår för väldigt många familjer.
Men Tensta brukar jag leverera runt 15 december.
Mm.
Och de har fullt i sitt boende, så där vet jag att det inte kommer in några fler.
Nej. Men du ska hinna slå in, du ska hinna handla och du ska hinna slå in. Och
ja,
du
men handla. Nu får jag hjälp faktiskt då från min syster Karin som hjälper till. Vi beställde nästan allt online förra året för att det är billigast.
Mm.
Men det var ju saker som inte hann komma fram. Så då sprang jag i alla fall precis innan julafton i affärer som en galning och trängdes. för att köpa det som inte hade kommit fram. Så i år så försöker vi att beställa i väldigt god tid på nätet. Och sen kommer vi handla i affärer på slutet sen. Men jag vill också slå ett slag för, du sa, det kan ju vara så att man vill hjälpa kvinnojour på andra sätt. Och de har ju egna 90-konton. Så att man kan gå in på deras hemsidor om man vill hjälpa kvinnojouren specifikt. De har ju ganska svår ekonomisk situation. Där många kommuner istället för att boka plats på kvinnojourerna väljer att boka billigare platser på vandrarhem och andra typer av privata lösningar. Där man inte alls har den uppbackning som kvinnojourerna har. Med anställd personal som är specialiserade på våld, med rutiner för allt kring det här. Så att kvinnojourerna, speciellt i Haninge, har faktiskt varit rädda att behöva lägga ner sitt jourboende. För att de har låg beläggning. Och tyvärr inte för att det är färre kvinnor som är utsatta och behöver hjälp. Utan helt enkelt för att kommunerna väljer att placera kvinnorna på annat håll. Så att jag vill också gärna slå ett slag för att stötta de här boendena via deras egna konton, så att säga.
Ja, där finns det ju då en kvinnojour även i Tyresö förstås.
Ja, absolut.
Det är ju ofta så att när det pratade vi om i det program jag gjorde för 2 år sedan med Frida Walter om, som hette Varför går hon inte? Och Frida berättade ju då att man blir i allmänhet placerad på i en annan kommun än där man bor, just därför att man ska känna sig lite säkrare när man inte bor på hemorten. Men det gör ju också då att man tappar ju allt socialt kontakt i det här skyddade boendet.
Och det är därför kvinnojourerna gör en sån fantastisk insats som inte kan göras på så många andra ställen. För att de har ju volontärer. Jag har ju själv valt att gå den här utbildningen som heter Mäns våld mot kvinnor, som Haninge kvinnojour arrangerar. Och jag har sett att Tyresö ska ha en utbildning för jourkvinnor och har efterlyst volontärer. Så att då får man gå den här kursen och sen kan man hjälpa till. Komma in och man kan göra djuphuset för barnen, eller man kan komma in och passa barnen en stund så mammorna får andas lite grann. Eller sitta och prata med kvinnorna så att de inte ska vara lika isolerade. Så att där jag i kvinnojourerna har ju ett unikt arbetssätt som hjälper de här ofta väldigt isolerade barnen och kvinnorna.
Och sen vill jag också säga att när det gäller allt jourboende och skyddat boende så är ju det hemliga ställen. Och det gör också att när du lämnar över saker och ting, då är det någon som kommer och möter upp dig och tar hand om det och sen för det vidare. Så du åker ju inte heller direkt ut till alla kvinnojourer, utan du har kontaktpersoner som hjälper till och distribuerar alla de här gåvorna till rätt ställe.
Och då sen är det också så att de fixar ju ett jättefint julfirande på kvinnojourerna med julmat och allt sånt. Så att barnen får verkligen den biten också.
Inte bara julklapparna. Men de här, vi gör vad vi kan i Tyresö, det är guldkanten som alla faktiskt behöver i jul.
Och då kan jag säga också att vi pratade om att småbarn önskar sig små saker. Men vi hade faktiskt en familj förra året där barnen önskade sig ett Xbox. Och jag kände till lite grann kring den här familjens situation. Som var, alltså, alla har det jättesvårt, men det här var verkligen ett extremt, de hade en otroligt utsatt situation, den här familjen. Och då lyckades vi faktiskt samla ihop så att de här syskonen fick ett Xbox. Så att då kan man verkligen prata guldkant, och de trodde ju aldrig att det var möjligt. Så jag fick ju återkoppling kring hur mamman och barnen reagerade när de öppnade och såg att det var ett Xbox. Och det var ju fullständig glädje, för en liten stund glömde de allt annat. Och det är lite det handlar om. Barn behöver för en liten stund glömma allt annat. Få vara barn och få leka med nya leksaker. Det handlar inte bara om att få saker, det handlar om att för en stund få vara barn och koppla bort allt annat.
Och få ha något som är ens eget när man då har fått lov att lämna allting. Tack snälla Kristin för att du tog dig tid här mitt i alltihopa och komma hit till studion och berätta om det här fantastiska arbetet. Jag brukar ju alltid låta de som orkar sitta här en halvtimme med mig att få önska sig lite önskelåt. Vilken önskelåt vill du ha?
Ja, då önskar jag, Coldplay heter gruppen och låten heter Christmas Lights, och det önskar jag till alla som följer min grupp och är med och bidrar lite ljus i jul.
Ja, och gå in på den här sidan och gilla gruppen och gå med i gruppen. För här får man ju faktiskt lite tillbaka på att tillvaron också innehåller goda saker i jul.
Mycket underbara människor runt omkring oss.
Ha det bra och en riktigt god jul på dig och alla i den här gruppen. Och vi återkommer lite senare med julprogrammen här i Tyresö-radion. Men nu lyssnar vi på Coldplay och Christmas Light. Och jag heter Lena Hjelmerus och det är Kristin Lagersten Lövgren som har varit med i den här halvtimmen.
Tack så mycket. God jul!
Christmas night, another fight, tears we cried a flood, got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Christmas lights keep shining.